Källarpodden!
Hej och välkomna till det 143 avsnittet av Källarpodden. Podden som sätter P-et i punk och O-et i politik. Idag så har vi en gäst med oss. Vi har med oss vi har med oss Magnus Hansson från gruppen Granskning SVT och SR. Och med mig har jag också min högra hand, Johan Nygren.
Nästan som vanligt.
Nästan som vanligt. Ett avsnitt utan dig och ett avsnitt med dig.
Typ.
Men välkommen Magnus.
Tack, tack.
Till den här lilla podden eller vad vi kallar det för någonting.
Ja. Det är väl en podcast i alla fall.
Ja, det är väl en podcast. Har du haft en bra vecka? Det är snart fredag.
Ja, det var bra. Jag har varit ganska lugnt på jobbet så att det funkar bra. Jag jobbar ju hemma, jobbar med IT. Sitter alltså hemma i mitt arbetsrum nästan varje dag.
Ja. Okej. Okay.
Tycker du att det funkar bra att jobba hemma?
Ja, jag är en sån person som trivs ganska bra. Men det är visst, det har man ju brist på kollegor och kaffesnack. Det har man ju.
Ja.
Jag vaknar och går upp för en trapp och jobbar från 7 till 4-5 ungefär. Och sen så går ner igen.
Ja, det är
kolla posten 3 gånger. Åker på det ibland. Och jag kan åka på det mitt på dagen så att det är en stor fördel.
Ja, det är nice.
Ja.
Men är det någon sorts programmering eller design eller något?
Det är databaser.
Okej.
Okay. Nästa människor inte vet vad det handlar om att göra. Men jag pillar på databaser åt diverse företag och organisationer.
Nice. Okej. Okay. Då gör vi ju nästan samma sak du och jag.
Gör det?
Ja. Jag jobbar med webbutveckling.
Ja, precis. Ja. Mitt jobb är tråkigare och mer introvert än webbutveckling. För jag ser ju bara maskiner framför mig. Ja. Inga människor, bara maskiner.
Ja, nej, jag har föredraget att gått till kontoret faktiskt. Det funkar att jobba hemma typ 2 dagar ungefär. Sen så blir det väldigt tråkigt.
Ja, jo, visst är det så. Jag har jobbat hemma nu sen mars egentligen.
Ja,
eller jag bytte jobb. Jag bytte jobb i april så att jag var hemma någon vecka innan. Eller någon månad innan också sen. Så,
ja.
Så jag stort sett var hemma i snart ett år.
Mm. Okay. Jag har många kollegor som jag inte träffar på över ett år. Eller ett år nu snart.
Så att,
det funkar bra för vissa.
Nej, jag skulle ju bli galen om jag var tvungen att vara hemma. Och jobba.
Ja, det är lugnt hemma. Det är ingen annan hemma. Ser jag som en fördel. Kanske inte.
Jag vet inte. Då blir man väl lite störd kan jag tänka mig liksom.
Ja,
jag är ju en grym prokrastinerare. Jag kan inte koncentrera mig hemma. Jag måste göra något sånt.
Ja. Det är svårt det. Alltså jag går ju och kör tvättmaskin och startar disk. Man får in och kolla oljan på bilen och sånt där. Sådana grejer.
Ja. Kör du Nisse?
Har du klarat dig från corona då?
Ja, det har jag gjort faktiskt. Jag är ganska oförsiktig när jag väl är inne på stan då. Men det har gått bra.
Okej.
Okay. Mm. Ja, vi har väl klarat oss vi också. Vad vi vet i alla fall.
Ja, vi vet i alla fall.
Ja, då är jag förmodligen klar. Jag tror inte att jag haft någonting. Mm. Det var extremt lindrigt.
Ja.
Men jag förutsätter ju, jag jobbar inom skola. Så jag förutsätter att jag kommer få det någon gång eller förr senare.
Ja. Så tänkte jag till början att det här kommer jag säkert få snart. Det är bara från en vecka. Men jag är klar med hittills. Så att nu hoppas jag på att klara mig fram tills att jag får vaccinet. Faktiskt.
Samma här.
Det är lika bra. Ja. Däremot har ju både svärföräldrar och andra har fått det. De har ju klarat sig ganska bra. De sjuka i 2 veckor.
Okay. Det är tur.
Ja.
Vänta, förlåt. Vet du, jag har ju bjudit in dig för den här gruppen och granskning SVT och SR. Som jag gick med i för jag tyckte det var intressant. För att på något sätt när det i medier och sånt där. Alltså, när det ska kritiseras medier så är det oftast att det kritiseras de här fria tider eller liksom, eller sådana grejer. Och det är sällan man ser någon riktig så här mainstream kritik på SVT och SR och någon sorts liksom granskning av vad de håller på med. Man tänker ju bara på det som, ja, men som något naturligt liksom. Man tänker att det är så här välhållet liksom.
Ja, jo, det stämmer ju säkert. Så är det ju.
Men var du med och starta gruppen eller har du bara blivit en admin i gruppen?
Det är jag som har startat den från början.
Okej.
Okay. Jag såg behovet kan man säga. Så att det var egentligen efter valet 2014 kan man säga. Som jag var.
Okay.
Jag är lite politiskt överintresserad. Alltså en, vad säger man, pöp. Politiskt överintresserad.
Okej.
Okay. Och jämför med möpare som är militärt överintresserade. Då med borgerliga sympatier.
Mm.
Och jag kan dra historiken lite snabbt då.
Ja, jättegärna.
Ja. Så att jag hade jag upplevde att man fick ju inte diskutera fritt i många grupper på Facebook. Det fanns ju då skitnödiga administratörer som höll på att ta bort inlägg och till slut blockera den. Ämnen som jag ansåg var fullt rimliga att diskutera. Så jag startade, min reaktion på det är alltid att starta en ny grupp som tillåter alla diskussioner. Så att jag startade någon grupp som hette Alliansens framtid, hette den från början. Då inför, okay. valet, inför valet 2014. Då fick jag någon virusvarningsbling. Ja, det är inte ni tror jag.
Nej, man vet jag verkligen inte.
Nej, precis. Nej, det var det inte. Ja, det var ju allmänt politiskt med borgerlig riktning kan man säga. Men ofta publicerar jag ju ämnen som jag själv tyckte att SVT och public service hade ju. De var ju inte opartiska, de vinklade sina saker ganska mycket. Och så insåg jag ganska snart att det finns ju material för det här till att skapa en helt ny grupp som bara håller på med SVT och SR i första hand. Då.
Mm. Ja.
Och det fanns ju andra innan dess också, så då startade jag granskning SVT och SR 2015 var det då. På ettårsdagen så nådde vi, alltså 2016 nådde vi 4000 medlemmar, exakt på ettårsdagen.
Mm.
Exakt på tvåårsdagen 2017 då så nådde vi 16 000 medlemmar.
Mm.
Och nu har vi 38 000 medlemmar.
Ja, det är ganska mycket det.
Ja, så att den behövs helt klart och folk tycker det är intressant. Och till skillnad då mot många andra grupper så är jag ju extrem när det gäller yttrandefrihet. Så jag tillåter ju, alltså jag kommer ju aldrig att hålla på att moderera bort sånt som jag tycker är fel. Utan alla får se vad de tycker.
Mm.
Och det här är ju något som väcker ganska mycket, ja, ska man säga, förvåning, irritation och motstånd. Men jag håller fast vid det.
Ja.
Ja. Vad tycker du är det största, liksom, vad är de största problemen med SVT och SR?
Det är egentligen bara ett enda problem. Och det är att man måste betala för dem. Man är tvingad att betala för dem. Jag är helt nöjd med om det blir frivilligt att betala. Sen får de göra vad de vill med de pengar de får in. Som är frivilligt. Men det ska inte finnas något lagkrav att betala. Ingen tv-pejl, ingenting sånt. Utan den som vill betala för public service gör det. Och sen får vi se hur det går helt enkelt.
Mm. Har du någon insikt i hur liksom... hur deras egen självgranskning går till. Har de något sätt att se till att de är, alltså granskar de sig själv liksom?
Nej, det gör de inte. De hävdar själva att de har ju en fantastisk inneboende opartiskhet. Det finns i deras DNA, har de skrivit någonstans. Okay. Men det finns ju granskningsnämnden då, som ska vara en oberoende granskande instans. Och den är tillsatt av regeringen med diverse olika ledamöter. Men den är ju klart begränsad därför att den funkar ju så att man kan anmäla saker dit. Anmäla program till granskningsnämnden. Som de bedömer. Så de fäller åt ett väldigt litet antal program per år. Det är något tiotal kanske maximalt som fälls.
Okay.
Men man kan ju bara anmäla sånt som är utsänt. Alltså sånt som har sänts ut i tv eller radio.
Mm.
Så kan man använda det som då brott mot, alltså att det man misstänker att det är ett brott mot deras opartiskhet.
Okej.
Okay. Då kan ju ganska stämden granska och ta ställning till om det verkligen var så eller inte. Men det gäller ju då bara sånt som har sänts ut och ska, man ska ju peka ut en specifik osaklighet eller partiskhet. Okay. Och det är ganska bra, det ska vara opartiskt, eller det ska vara partiskt eller osakligt. Att de ska alltså antingen ta ställning för någonting som de inte ska, eller säga någonting som inte stämmer.
Okej.
Okay. Det som inte är utsänt och det som är skrivet eller så vidare, det kan inte granskas. Och man kan ju inte heller hävda att de väljer, selekterar sina inlägg på ett speciellt sätt. Jag kan ju inte säga att de har snackat för mycket om Trump nu i 2 veckor. Det är ju inte i sig opartiskt.
Nej.
Så det är väldigt gränsat och det är ju väldigt få program som sänds, som verkligen fälls också i det här granskningsnämnden. Så att det är inte speciellt mycket effekter får den här granskningsnämnden.
Nej, jag kan tänka mig. Är den, vad heter det, ingår det liksom lika många av varje politisk färg i den, eller?
Den tillsätts ju av regeringen då.
Okay.
Det är intressant nog. Så att sittande regering tillsätter alltså den nämnd som ska granska den statliga televisionen. Och det är ju ett visst urval av personer. Jag har inte full koll på den där faktiskt. Det är ofta gamla chefredaktörer såna här och gamla journalister och sådana. Men det är ju inget urval utifrån ideologi, utan det är ju tidigare meriter då, allmänt.
Mm. Okej. Men vilken, eller vad... men det är så att ni tycker att det är mest liksom vänstersidan som får höras i SVT?
Ja, det är ju det som är utgångspunkten till hela, kan man säga. Att det är ju extremt vänstervinklat.
Okej. Okay. Varför tror du att det är så då?
Det beror ju på att ungefär 83% av alla journalister i Sverige tillhör vänsterblocket, alltså Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
Okay.
Och enbart Vänsterpartiet då, så jag har en bild här någonstans som jag tittar på. Enbart Vänsterpartiet 18%, Miljöpartiet 52%.
Jaha, oj.
Är det här alla journalister överlag på alla tidningar?
Ja,
eller,
det finns ju en känd undersökning från professor på Göteborg. Kent Asp gjorde undersökning 2011 visserligen då.
Ja.
Professor vid universitetet i mediekunskap, tror jag. Han gjorde en avhandling och han konstaterade då att vi har alltså bland journalister, nej fel, jag har bilden framför mig här, Sveriges Television specifikt, okay. Ja. 52% av partiet. Vänsterpartiet 18, Sossarna 13.
Okej.
Okay. Moderaterna 8. Så att, okay. Och jag har även nyare undersökning som gjordes. Jag ska klicka runt lite grann här och hitta.
Mm.
Av en norsk opinionssida.
Mm.
Ja, jag hittar inte just nu. Men ungefär den samma då.
Okej. Okay.
Så ser det ut bland journalister. Enligt då, som sagt, en vetenskaplig undersökning av en professor som ofta funderar. Ja.
Varför är det så lite högersida bland journalisterna? Blir man inte journalist om man är...
Nej, det blir man inte. Det är nog tradition, tror jag faktiskt. Man kan ju lyssna på vad han Janne Josefsson sa, att han gick på kommunisthögskolan i Göteborg.
Ja.
1900, han gick ju där 1900 fram till 1968, tror jag. Och då startade SVT 2 startade 68.
Okej. Okay.
Och han sa att det gick som ett lämmeltåg från journalistskolan till SVT.
Mm.
68, de flesta är kvar fortfarande som chefer. Och det har satt sina spår. Det kan man ju, om man läser vad Karl Marx gjorde en gång i tiden. Så han insåg att han kan inte göra revolution i Europa.
Alltså, nej.
Väpnad revolution. Däremot kan han ju tidningar.
Ja.
Han kan ju då kalla sig själv journalist. Han var inte journalist, men kallade sig för det. Ljud tidningar och sprida material den vägen.
Ja.
Det finns en ganska tydlig vänsterprofil i journalismen.
Okay. Mm.
Att man söker för att kunna framföra sitt budskap då, via det som man då kallar för journalistik.
Men finns det några tydliga, liksom några utmärkta högermedier då?
Jo, det har vi. Visst har vi det. Vi har, Bulletin är bra numera. Okay. Som vi ofta följer, som startades här vid någon månad sedan.
Mm.
Och vi har ju även Nyheter idag, tycker jag.
Ja, just det.
Sköter uppgiften ganska bra. Så har vi även lite andra organisationer som Timbro exempelvis då, som håller det blocket. Så att det finns ju, men som sagt, det är ju inget som har samma spridning som, som SVT och Sveriges Radio.
Nej, det kan jag tänka mig. Alltså jag menar, det är ju ändå liksom statens sätt att höra och synas.
Ja, och de hävdar ju då med att de tillhör inte stat, utan det är ett public service, ett fristående bolag då, som de anser själva är fristående från staten och med egen finansiering. Visserligen att staten drar in skatt som de får. Så att hur vidare de är oberoende från staten kan man diskutera. Men... det var ju något som stärkte min uppfattning, det här när infördes en public service-skatt, vilket många kanske tycker är en bra idé.
Mm.
Men det är att det är en särskild skatt. Det är en särskild post på din skattsedel, public service-skatten.
Mm. Okay.
Som i princip inte får röras. Jag tror att den är säkrad i 10 år.
Mm-hmm.
Från det som infördes förra året då, med 1300 någonting kronor per person och år som har fyllt 18 år.
Mm-hmm.
Ska betala. Vi är då tre stycken i mitt hus som betalar den skatten. Så vi är med 1000.
Just det. Det blev dyrare i och med skatten.
Ja, precis.
Innan då var det väl ett licens per hushåll.
Ja, precis. Ja, det var ju så. Och de hade diverse diskussioner, men dator ska räknas som en
motutrustning
och sådär då. Ett tag skulle man lägga tv-licens på en telefon som såldes.
Jo, jag kommer ihåg det.
Det var ett utspel som Radiotjänst gjorde en gång för några år sedan. Att de ville, de krävde i princip att få lägga skatt på varje. Som lagen såg ut då, så sa den att det var en uråldrig lag som sa att varje anordning som kunde motta sändningar från Sveriges Television var skyldig att erlägga tv-licens.
Ja.
När de mobilerna hade blivit så pass utvecklat att varenda mobil som fanns kunde ta emot tv-sändningar, så ansåg ju Radiotjänst då med stöd av lagen att detta är en mottagningsutrustning. Den måste de betala avgift för.
Ja, jag fick ju betala där. Jag har aldrig ägt en tv.
Nej, precis. Nej. Så de provocerade ju fram en ändring. De insåg att det var orimligt att kräva att varje person som ägde en mobil eller surfplatta skulle betala licens för den.
Mm.
De provocerade ju fram den förändringen då, vilket då blev en public service-skatt istället.
Ja.
Men den skatten är då grundlagssäkrad, att inte kunna ändras för lång tid framåt. Och det är för att då kan ju alltså inte en ny regering kan ju inte gå in och säga att vi vill skära ner public service med 25%.
Nej, okej. Är det här någonting som typ refreshas då och då, eller är det liksom om 10 år då kan ni ta bort den?
Om man minns rätt så är det 10 år från den infördes som den är låst i grundlagsskydd. Så den kan alltså inte, en ny regering kan inte bestämma att nu tycker vi att vi ska spara. Men så en regering kan ju mycket väl spara pengar på det mesta. Sjukvård, försvar, skola, polis och så vidare.
Och de förändrar kostnaden på den då?
Nej, de kan inte göra någonting. De garanterar sina pengar för en lång tid framöver och de får göra vad de vill med pengarna.
Ja. Okay.
Och de anser ju därmed att de är oberoende av staten eftersom staten inte kan påverka deras intäkter. Och det är ju sant, det kan de ju inte.
Mm.
Staten kan ju inte minska eller öka deras intäkter.
Sant.
Nej. Men det infördes en gång av staten. Då, så att,
Men har det funnits, eller finns det liksom politiska krafter i sittande regering eller förut som vill liksom dra ner på SR?
Ja,
eller?
Ja, det finns det ju. Det är i första hand som vill det.
Okej.
Sätta deras finansiering och jag tror att KD har gjort någonting om det också. Det kanske inte handlar direkt om att skära ner, men de vill ju definitivt införa en granskning och påverka innehållet. Och det angrips ju alltid då som hot mot demokratin. Allting som hotar demokratin är samma som demokratin.
Är både granskning av SVT och att låta det vara som det är ett hot mot yttrandefriheten?
Ja, det kan man säga. Det är bara att se på den här Facebookgruppen nu. Det kom ju upp nyligen här, den här Facebookgruppen, den ska sluta gruppen med 200 medlemmar som sprider information om Sveriges corona, som är kritisk mot Sveriges coronastrategi till utlandet. Jag vet inte själv vilken grupp det är, för jag är inte medlem. Men den anses ju vara ett hot mot demokratin.
Okej, men som spionage liksom.
Ja, alltså det man ifrågasätter helt enkelt Sverige. Och det är lika med hot mot demokratin, det kan man läsa.
Okej.
Så har vi Aron Flam som kallas för, nej fel, Henrik Jönsson heter han ju. Känd bloggare om man följer med på Youtube.
Mm, Jaha, ja. Just det, han ja.
Ja, ja precis. Han är klädd i kostym och håller på.
Ja, visst det. Vi har ganska bra på någon.
Ja, det är kul kill. Ja. Han sabrerar champagneflaskor och sånt där. Ja. Så att han har blivit kallad för demokratins förgörare av en ledare i Sydsvenskan.
Okej.
Okay. Så han sprider sån information som är då hotar regeringen.
Ja.
Så att det finns definitivt den åsikten att i princip är kritik mot public service, eller i alla fall för att ifrågasätta public service, det anser jag som direkt hot mot demokratin.
Okay.
De själva anser att de då garanterar demokratin. Det faktum att public service finns garanterar demokratin eftersom de är så oerhört opartiska. Och det innebär att om man då inte vill ha så mycket public service så hotar man då den här opartiska medien och även hotar man demokratin.
Okej. Okay.
Märkligt också i Polen då, så är ju alltså det faktum att Polens regering faktiskt försöker köpa upp mediebolag är även det hot mot demokratin. Alltså public service, eller Polen försöker öka public service.
Alltså köpa upp liksom privata
oberoende. Ja, ja, någonting sånt. Och det anses det hota demokratin i Polen och även i Ungern.
Ja. Mm.
Där räknas det mer som censur då, måste du göra.
Ja, ja precis.
Att de vill censurera annan media.
Ja, det är det man ser då. Men det märkliga är varför statlig media i Polen är ett hot mot demokratin och statlig media i Sverige är en garanti för demokratin.
Ja.
Kanske för att vi tillåter annan media på ett annat sätt.
Ja, det gör vi, men det är ingen brist. Det finns ju fri media även i Polen.
Men finns det någon så här bild av hur skulle SVT funka om det var liksom optimalt, om det var 100% opartiskt och liksom statlig fri media så?
Det är svårt att säga egentligen. Till början så bör ju alltså public service, det bör vara helt frivilligt att betala. Så att folk vill betala, då får de göra det de kan med de pengar de får in. Får de inga pengar så blir det ingenting. Men jag anser att det finns ju inga opartiska medier. Utan alla medier har ju en finansiär, de har en kund.
Ja, det är sant.
Ja. Så att och det är ju det som betalar som i princip bestämmer innehållet för alla medier. Det vill säga på hur det fungerar i USA. Där har vi massor av olika kanaler som finansieras av olika intressenter. Och har,
ja.
Det innebär inte, i USA finns det i princip ingen opartisk media. Men det är det man bör förstå, att det finns inte. Utan du måste själv ta del av olika sidor för att få en allsidig bild. Du kan alltså inte begära att det ska finnas en opartisk media som garanterar dig opartiska nyheter som du alltid kan lita på.
Nej, det tror jag är omöjligt i princip.
Ja, många människor vill ju det. De vill ju ha någonting som de vet att de kan lita på så att de inte ska behöva bedöma saker själva och leta bland olika källor. Men påstår jag, det finns inte. Och därför kan man inte heller ha ambitionen att ha en opartisk public service. Men i princip så skulle ju SVT och varje första hand SVT, de har ju en mångfaldspolicy som innebär att de ska ju då de ska anställa och anlita och intervjua personer som ska representera en viss mångfald. Men den mångfalden handlar i princip alltid om hudfärg och ursprung. Däremot finns det ju ingen mångfaldspolicy som garanterar att de ska tillåta olika politiska inriktningar.
Nej.
Alltså det är inte så att de sänder 18 minuter sossar och 17 minuter sverigedemokrater varje dag. Utan...
Nej, det är ganska ensidigt så kanske.
Nej, men däremot jag tror att det är så. Jag försökte söka bekräftelse på det här, men jag har inte hittat att i Danmark så har de en policy att de i princip fördelar sändningstid efter politiska partier.
Jaha, det borde vara lätt ungefär.
Ja, så i Sverige skulle det vara ungefär 18% sverigedemokrater i TV varje dag.
Ja.
Det är riktigt idag kan man säga. Och 22% moderater och bara 22% eller 24% sossar.
Okay. Det är mest 18% nyheter om sverigedemokrater.
Ja, precis. Så ska vara då 2,3% miljöpartister idag ungefär. Ja, 3% ungefär.
Men det som chockade mig, det var att det var så 58% miljöpartister som var journalister.
Ja, enligt Kent Asp så är det alltså 53%.
Okej, okay. Ja, det var lite roligt.
Ja.
Det är väldigt mycket.
De här länkarna finns ju i gruppen. Kan man titta
det är alla miljöpartister.
Ja, typ.
Ja, 52% miljöpartister. Vad journalisterna själva då anger som sin.
Okej. Fanns det något mörkertal som inte ville ange vad de var?
Jo, det fanns det. Det är det som undersökningen har kritiserats på, att den här har ju stort. Att han hade ju fått ett för litet urval för att kunna författa och säkert dra säkra slutsatser av det.
Mm.
Men trots allt, det är en professor som står bakom det, så att det han publicerar har han ju grund för att publicera.
Ja.
Jag kan ändå liksom, jag förstår. Alltså, jag ser det inte som, jag blir inte förvånad.
Nej, det är ingen som är förvånad över det. så det här med granskning av granskningsnämnden då, som man kan anmäla program till som utsända. SVTs vinkling och partiskhet, det sker ju inte genom att de säger partiska saker eller osakliga saker, utan det är framförallt urvalet det handlar om, hur de väljer vad de rapporterar.
Mm.
Det kan man inte anmäla. Man kan inte anmäla att de pratar för mycket om Miljöpartiet. Eller den här nyligen här kom den här dammsugaruppmaningen, att det är osmakligt att dammsuga just nu därför att vi har så dyr el. Så ingenting om kärnkraft, att den är nedlagd. Det har blivit så dyr just nu för det är så kallt. Och sen sådana saker med intervjuade personer på stan. Det finns åtskilliga exempel på att de har intervjuat en social miljöpartist som får uttala sig. Men det står ju inte i mig texten då att det är en partifunktionär som är intervjuad. Eller vänsterparti för allt då. Och det kan man inte anmäla. Att de väljer vilka personer de väljer. Att de inte skriver ut vem det är då. Med en bara namn. Så det är ju. Jag såg ett avsnitt av Rapport här. Det var något år sedan nu. En kväll. Och då pratar de det är en halvtimme långt Rapport. Då pratar de i 23 minuter om Trumps golfbana på Skottland.
Ja.
Och intervjuade då att han hade byggt en stor golfbana, så flög han dit på sitt flygplan och det förde oväsen. De pratade med lokalbefolkning. Så att, han flög dit och spelade golf och förde oväsen, och sen så flög han hem igen och han köpte ju ingenting i våra affärer, så vet inte varför han är här. Det tog upp 23 minuter av ett rapportsändning, och sen var det då kvar 7 minuter som handlade om övriga nyheter i världen.
Okej.
Okay. Jag menar, en sån sak kan man inte anmäla, att det är opartiskt. För de får ju rapportera om Trump i 23 minuter, men alltså, under 4 år nu så har ju i princip nyheterna varit dagens Trump-nyheter plus lite annat också. Så i första hand är urvalet de gör som är så vinklat.
Mm. Men är det för att, alltså jag tänker så här, de måste väl ändå följa någon sorts liksom, vad fan snackar folk om, vad är populärt?
Nej, det gör de ju inte. Det kan man ju inte, det finns ju ingen sån norm. Det är ju inte inskrivet. Alla beslut som fattas görs ju utifrån publicistiska avväganden och så vidare.
Men tänker så här, typ, vad som är så här snackisen liksom?
Jo, det är i viss mån, men vilka snackisar ska man välja? Det finns ju massor med snackisar.
Ja.
De väljer ut, det är ett urval det också. Vad ska snacka om idag?
Mm.
Och framförallt, vad ska vi inte snacka om? Det har vi Mark Twain, att om du ser en stor nyhet i medierna så ska du vara uppmärksam på vad är det de inte vet att du ska se. Det där är SVT ganska bra på. Om vi har en stor nyhet just idag om att det är vad som helst djurpågeri på en bondgård.
Mm.
Med frågan, vad är det som har hänt idag som vi inte ska veta om?
Ja, sant. Ja, precis. Nu tappar jag tanken vad jag hade. Fan. Nu dog min hjärna.
Sånt som händer,
men...
Nej, men så det viktigaste är väl egentligen, man måste ju läsa lite allt möjligt. Och man kan ju inte läsa bara svenska medier heller. Man måste ju se till att läsa från många olika länder faktiskt. För att se.
Skriva det här i mitt rum, den är nog ganska snart tyst. Ja, jo, det är just som är min poäng. Och det är ganska intressant att jämföra nyheter också mellan Sverige och andra länder. Det var det finns ett exempel på sidan någonstans som jag skrivit ner. Det var ju en terrorist, det kanske var någon här i England som knivhögg folk. Eller om det var i Frankrike.
I Frankrike var det väl ganska nyligen?
I alla fall, det stod ju, det här var några år sedan det var. Men det stod ju, alla medier man kunde läsa på, så stod det att gärningsmannen utropade Allahu Akbar. innan han gick till attack. BBC, CNN, NRK, DK, alltså danska radion, finska, public service och diverse franska. Eller kolla in just det här nämligen.
Ja.
Allahu Akbar stod det på alla medier utom SVT. Det stod att det har gått till attack bara med kniv.
Mm.
Ja, det får man inte veta om man inte bara läser på SVT. Det stod kanske på andra svenska medier också möjligen då.
Ja.
Ja. Ja, nej, men alltså det jag kan tycka när de är väldigt opartiska på det sådär, de inte tycker det. De säger ju aldrig vad någon heter.
Jo, det gör de.
Ja, ibland gör de
det
i och för sig.
Ja, jo, det var för ett tag sedan också. Det följde ju en dom samma dag mot de här tortyrvåldtäkten på kyrkogården i Solna.
Ja, just det.
Mm. Och mot någon svensk, vem det var, nu minns jag inte vem det var. Det var i december. I alla fall det stod det på den här svenska ansvarige namn och namn och bild publicerades. Och den här kallade tortyrvåldtäkten var det pixlad bild och inga namn.
Mm.
Och det var alltså två fällande domar som faktiskt kom samma dag mot någorlunda likartade. Det var ett mord. Det andra var inte var i den här sagt och så.
Mm.
Och du publicerar ju namn och bild i ena fallet och inget namn och pixlad bild i andra fallet.
Ja.
Det är ju alltid då publicistiska skäl och sånt där, så det kan man inte ifrågasätta.
Nej, men vad beror det på då? Alltså,
det beror på att utlänningar i ena fallet och svenskar i andra fallet.
Mm.
En demokrat som begår ett brott publiceras med namn och bild, eller moderat, och en sosse som skjuter sin fru publiceras som lokalpolitiker. Åtskilliga exempel på det där. Och det är som sagt skälet, det som det är angivna urvalet är ju alltid att det är publicistiska skäl de använder.
Ja.
Men alltså det finns ju ingen konsekvens. Ja. Det har gjort några blunders, vet jag. Det var en gång när jag lyssnade på radion morgon så sa de att det hade skett polisen hade stannat en bil och tagit för en stor mängd narkotika och gripit några personer. Mm. Bilen var ett nyhet i morgon. Och så sa de faktiskt då att samtliga gripna var etniska svenskar.
Mm.
Ah. Sa de. Men det var borta i nästa sändning. Det var klockan 6 så var nästa sändning borttaget. För insåg ju då den som förmodligen kom till jobbet sen då, att man kan inte tala om det är svenskar som har begått brottet. För vad ska vi säga nästa gång när det inte är svenskar?
Ja, just det.
Ja, någon tänkte inte ett steg längre där. Alltså om vi talar om att nu ska vi tala om att det var svenskar den här gången som hade begått det här knarkbrottet i Sverige. Så tänkte inte den personen ett steg längre. Hur ska vi göra nästa gång när det inte är svenskar?
Ja, nej, jag vet, det var ju en sån där, det var inte någon sån undersökning i gruppen för ett tag sedan om det var viktigt att veta
precis.
Etniciteten på brottslingar.
Ja, det gjorde jag en omröstning. Mm. Så att det är ju ganska typiskt det i sådana här balkongfall. Som det var just Östersund, det skettet. Och då kan man spekulera, vad ska medier rapportera? Numera heter det ofta allvarligt brott, eller grovt brott heter det. Där det handlar om typ en skjutning, knivhuggning eller liknande. Mm. Förut sa de att det hade skett en grov misshandel eller en skjutning. Eller knivmord, det var ett grovt brott. Men då kan man fråga sig, vilken nivå ska medier rapportera? Ska man säga att ett brott har skett i Östersund? En person är gripen?
Ja.
Och ingenting mer? Eller ska man säga att ett våldsbrott har skett i Östersund? En person är gripen? Ska man säga att en person har fallit från en balkong och allvarligt skadad? En person är gripen? Och så vidare.
Mm.
Och jag tycker att då ska de lägga sig på någon lagom nivå. De ska tala om precis så mycket som man behöver veta. Alltså att medier ska avgöra ungefär vad som är lämpligt för oss att få veta. Och resten ska vi inte få veta.
Nej.
Men alltså, då kan man fråga sig, var ligger den gränsen då? Är korrekt rapportering från medier att rapportera att ett bra för att... Eller vad är nästa steg då? En händelse har inträffat i Östersund. En person har omhändertagits.
Ja.
Är det så mycket? Och då menar jag, det finns ju ingen gräns för vad som för mig ska filtrera. De ska princip, jag ska hellre följa att en robot rapporterar.
Sant.
Som inte gör något urval alls.
Mm.
Det är en jätteintressant liksom, diskussion att fundera på. Hur mycket som är viktigt och vad som inte är viktigt liksom.
Ja. Och det finns ju pressetiska regler som många hänvisar till, men de är för först, de är olika för olika medier. Det är inte så att det finns ju ingen lag i Sverige som säger vad medier ska rapportera.
Nej.
Rätt och fel. Det finns ju däremot har ju olika medier och tidningar och tv-stationer sina egna regler. Och det finns några allmänna pressetiska regler bland Journalistförbundet. Men det är ju inte heller någon lag, det är ju i princip en företagspolicy.
Ja, det skulle vara konstigt om det fanns en lag också.
Ja, visst. De säger att man kan ange namn och bild till och med om det finns ett stort allmänintresse.
Mm.
Det är diffust. Det handlar ju ofta om att någon har begått ett allvarligt brott. Men i vissa fall så publiceras ju bilderna på en kändis som har kört full. Fast han inte har ens för någonting. Ja. Han är bara gripen. Eller kanske bara har fått vad som händer. Ja. Då är det tydligt att det finns allmänintresse att Torsten Flink har kört full och slagit en polis. Fast då är ju inget om har fallit. Och i andra fall så är ju folk uppenbart dömda för våldsbrott. Och då finns inte allmänintresset att publicera. Och hänvisningen på det är då våra pressetiska eller publicistiska regler. Men de har man ju ingen som helst insyn i. Och så ligger bakom där.
Men tycker du att... Jag tänker så här, är det bra eller borde det inte vara bra att det finns liksom att någon liksom större instans, staten, har och kontrollerar en media som liksom ska vara oberoende. Alltså själva idén med en oberoende statligt styrd media där det inte liksom typ vinstintresse eller högst bud från reklam eller liksom företagare kan tas in nu.
Jag anser inte det egentligen. Jag anser egentligen inte det. Många gör det. De tycker att det ändå är bra. Alltså public service har ju, de har ju utbildningsradion, de har ju mycket olika. Och sen en massa sport tycker många bra också. Det är mycket bra. Det är bra sportsändningar, men ska då folket beskattas för att kunna se sportsändningar? Jag anser i princip att det behövs inte. Utan det finns ett urval av medier. Du väljer själv.
Ja.
Vill hitta alla medier du vill hitta finns på nätet. Eller bloggar eller någonting annat.
Så det är ju lite skillnad idag jämfört med 30-40 år sedan.
Ja, liksom, det är det ju absolut. Nu kan ju alla i princip att göra vad man vill i hela världen. Det kunde man ju inte alls göra för 30 år sedan. Det kunde man ju möjligen läsa utländska tidningar på Bibeln om man ville.
Ja. Det är ju lättare att vara källkritisk nu för tiden.
Ja, det är lättare att gå på saker också. Så att jag vill ju i princip att folk ska lära sig att du måste välja själv. Du måste själv följa med medier. Det måste man ju verkligen göra det också.
Ja.
Att det man bekvämmer om så vill man ha någonting som någon säger att det är garanterat opartiskt framför sig. Och så läser man det och är nöjd med det.
Mm. Men den här idén med liksom att om alla, men så här liksom, den socialistiska idén att alla är med och betalar. Så får alla tillgång till någonting som är lagom bra. Liksom. Är inte det bra då?
Nej, jag är inte socialist. Jag anser ju inte så. Jag anser att var och en ska få betala för vad man vill själv med sina egna pengar.
Ja.
Det man inte vill betala ska man inte betala för.
Okay.
Och vill då många betala för en sak så kommer den existera.
Ja.
Men vill ingen betala kommer den inte finnas. Och då ska inte staten bestämma att den här saken, vad den är, ska finnas i alla fall. Och därför beskattar folket för att finansiera den.
Ja.
Så det är en ganska enkel princip. Det som ingen vill betala för kommer inte existera.
Men du menar att det finns folk som inte vill betala för dobido?
Ja, precis. Det är Sveriges fetaste hundar som tändes då på med skattepengar. Det är ju en annan fråga det här faktum att SVT alltså konkurrerar med privata företag på en kommersiell marknad med skattepengar.
Mm.
SVT köper in sportsändningar då för åtskilliga miljoner, miljarder. Och de bjuder i princip mot privata mediebolag för att få sändningsrättigheter.
Mm.
Och de konkurrerar ju om tittare med Mellon då. Mot andra program som sen samtidigt. Så dina skattepengar kommer ju alltså att driva upp prisbilden på tv-produktioner. Det är samma sak som när kommunen gör upphandlingar och går in i budgivning mot privata budgivare. Dina skattepengar höjer priset för det du köper. Om du vill upphandla lägenheter i en kommun. Det finns ju exempel på att kommuner har bjudit på lägenheter på privata fastighetsägare. Det innebär att om du ska köpa en lägenhet i den stad du bor, så bjuder du mot kommunen. Och de bjuder med dina skattepengar. I princip gör SVT samma sak. De bjuder på material med skattepengar mot andra budgivare.
Ja.
Så att många anser att SVT, det är bra att SVT sänder underhållning och sport och lite annat som alla gillar. Men jag anser att om SVT ska existera ska de sända enbart nyheter och fakta. Alltså samhällsprogram. Ingenting annat. De ska bara sända sånt som de producerar själva för egna pengar. Och inte köpa in någonting alls. Den som köps in, det får den som vill se betala för, och då köps det in.
Jag tänker så här, skräcken i att om till exempel, alltså nu är inte jag ett fan av Mello alls, men tänker skräcken i om TV4 skulle börja producera Melodifestivalen.
Ja, jo, just.
Det vore ju armag, eller liksom, det skulle ju fysiskt ont ju.
Ja, alltså jag struntar fullkomligt vem som producerar Mello egentligen, eller om det inte alls visas på TV.
Ja.
Men det viktiga är att den som varje lördag vill se Mello ska betala för den. Alltså frivilligt. Mm. Det kostar 10 spänn eller 100 spänn att se den. Eller gratis om du står upp och får reklam om 50 minuter. Vilket som. Det intresserar mig inte. Men det ska bygga på att någon betalar för den frivilligt.
Mm. Men tror du att det finns en chans att det kan bli liksom, vi tänker inte vet jag, x antal år i framtiden, att det blir så här 99 kronor prenumeration på SVT liksom?
Ja, det vore ju önskemålet att det var frivilligt att betala om man fick, ja. Nej, det vill det inte bli. Det som man kan hoppas på är en rejäl nedskärning. Sänkning.
Okej. Men om du fick lägga dig, vad är det, 1300 per år eller vad sa ni?
Ja, någonting sånt.
Ja, om du fick lägga dina 1300 på en mediebolag eller tidning, eller vilken skulle du lägga dem på då?
Ja, du kan lägga lite pengar på bulletin och på kvartal. Tidskriften kanske Henrik Jönsson kan få en slant.
Mm.
Och Aron Flam till exempel också. De får en slant också av mig. Men jag skulle hellre slippa betala till SVT också för det. Jag ska hellre ta mina 1300 och lägga på någonting annat. Ja. Och köpa en stak artiklar. Håkan, jag vet inte, Westerholm. Göran, ja. En poddare, han är sosse för övrigt. Där kan jag fördela mina pengar och deras innehåll. Det är, jag ser ju inte på någon underhållning alls, jag läser ju bara sådana saker.
Ja.
Mm. Och vid dessa sport så skulle jag kunna tänka mig att betala en slant för att se lite tractor pulling och sånt där på TV. Det är roligt.
Ja, ja det är lite sådär. Ja. Det är lite knepigt att det liksom... Ja. Jag tycker att det finns en poäng där att det är inte så granskat som det kanske skulle behöva vara. Eller att det inte är så liksom likvärdigt uppdelat som det kanske man skulle tro. Eller så
precis. Ja, nej, det är ju inte alls. Det är inte alls granskat på det sättet. Alltså hur vidare fördelas. Utan det bygger i princip att många tror att det är opartiska. Därför att de garanterar sig vara det.
Mm. Men varför, jag tänker på gruppen då till exempel. Varför är det så... Jag tänker för folk som är vänster eller går åt vänsterhållet borde ju också egentligen vara intresserade av att liksom ha att det här som de ändå, eller vi eller vem som helst nu ändå liksom är och betalar för ska funka rätt. Men i gruppen så känns det ju som att det är mest liksom höger och SD liksom hållet som...
Ja, jo men det är för att vi...
Man kan, ibland läser man någon kommentar liksom sådär.
Jo, det kommer ju ganska få granskningar åt andra håll om man säger så. Men jag släpper in allting som...
Mm. Men är vänstern inte tillräckligt självkritisk? Eller är vänstern...
De tycker att SVT tycker som dem, och då är det ju bra. Då ska SVT finnas och få mycket pengar så att de kan fortsätta tycka som de själva tycker.
Ja. Är vänstern för snäll? På sig själv? Liksom, eller på...
Ja, alltså de har inget intresse av att granska någonting som de anser styrker deras sak, vilket de tycker. Det är det mest uppenbara beviset för att det stämmer, att vänstern vill inte granska SVT, därför att då kan de ju få... Det finns ju inga för att de skulle ha mindre pengar, mindre sändningstid för SVT.
Nej. Men hur är det med... Alltså jag kollar ju så himla lite på TV, men hur är det med sådana debattprogram och sånt där? Är det liksom... Kommer det fram båda sidor lika mycket eller är de också vinklade?
Där förekommer ganska mycket vinklingar. Det kan ju vara tre sociala miljöpartister som står och argumenterar mot en moderat till exempel.
Mm.
Så att, nej, då, visst de försöker ju ibland, det gör de ju. Men nu har vi inget debattprogram kvar längre egentligen. Så här, vi hade ju det här som gick med Hedenmo.
Mm.
Vi har ju några intervjuprogram då där journalister intervjuar enskilda personer. Men en riktigt debattprogram har vi egentligen inte.
Okej, har de lagt ner debatt och allt där?
Ja, debatt har de lagt ner.
Jaha, det visste inte jag.
Nej, sådana program där man tar in lite random personer som säger någonting som man inte vet. Alltså, de kan säga vad som helst i sändning. Det finns inte längre.
Nej.
Vad tycker du om till exempel, för det finns ju SVT har vi på ena sidan, men sen finns det ju de här på andra sidan spektra, typ Fria Tider, de här tidningarna som är så pass ovinklade, ja. Att de är så pass tokvinklade att det blir komiskt liksom.
Ja, alltså alla medier får vinkla som de vill.
Då är det ju en annan grej kan jag tycka också lite grann, för då har de ju gått ut för att vara höger.
Ja, du vet vad du läser, säkert är det ju.
Precis, ja. Medan SVT då ska vara opartisk.
Ja, precis.
Så det är svårt att jämföra den förutsen, kan jag tycka i alla fall.
Ja, men jag tänker det blir så här motsatsen liksom. De är så pass, de är så himla opartisk att de blir liksom partisk.
Ja, jo visst, det är de ju. Men det är inget fel med det. Alltså, jag menar att alla medier är i princip vinklade efter vad deras uppdragsgivare vill. Men det är det man måste förstå när man tar del av medier, att du kommer aldrig få några opartiska nyheter framför dig som du okritiskt kan ta in, utan du måste själv förstå att nu läser jag den här medien, den här tidningen, den här tv-kanalen, och de vinklar sig så här, sen tittar jag på en annan och säger de så här, och så får man bilda sin uppfattning själv. Men många människor är lite för bekväma för att verkligen göra det. Men alltså, oavsett, man kan inte få opartiska medier.
Nej. Kina kanske.
Ja, Kina, ja. Att, ja.
Vad tycker du om att vara med i en podd då? Är poddar bra medier?
Ja, det var första gången faktiskt. Jag fick ett samtal, jag fick ett mess från en journalist på Sveriges Radio som ville göra ett program med gruppen då, som man skrev, eller vi som var med i gruppen. Och flera år sedan nu, kanske 3-4 år sedan. Men han ville typ ha någon sån här soffintervju där vi skulle samlas i en soffa och på intervju. Men vi som är med, vi har ju inte träffat de andra.
Nej.
Vi är 4-5 administratörer. Så att vi har ju knappt pratat med varandra. Så att det är liksom inte, det är ju ingen sluten, alltså en grupp som har någon slags samvaro, utan det är helt random personer som har råkat gilla och ingå det här.
Mm.
Mer som ett forum liksom.
Ja, det är
samma idé liksom.
Väldigt löst sammansatt. Så att gruppen har ju ingen speciell agenda.
Nej. Lyssnar du på några poddar då?
Ja, det är Henrik Jönsson som sagt. Henrik Jönsson, Aron Flam, Johan Westerholm. Han skriver mest i för sig. Han poddar lite. Ja, det är ungefär det. Kvartal är mycket bra. Inspel, poddar och SR och sånt där. Och det är de anses ju samtliga vara höger då. Eftersom de inte är vänster i en person.
Okay.
För så miljön ser ut.
Får jag fråga, varför blev du just höger? Liksom? Vad var det som lockade dig med högerpolitik?
Ja, jag har aldrig någonsin förstått hur man kan vara sosse. Jag tänkte, det minns jag är uppväxt på 70-talet då.
Ja.
Och det började med att jag funderade på varför vi fick bara se en massa tjeckiska och sovjetiska barnprogram på tv när det finns kanalen. jag funderade på allvarligt, så här, varför visar de tjeckiska och polska och vad det nu var, professor Baltasar och ungersk kanske. Varför är det bara sånt där på tv, tänkte jag. Och sen så kom det SSU, eller Unga Örna Människor, till skolan när jag var, gick i mellanstadiet och högstadiet. Då tänkte jag, hur kan någon vilja vara med i det här?
Ja.
Ingen får ju tänka själv, tänkte jag. De här vänner som kommer berätta för oss nu hur bra de har. De berättar för mig nu alltså hur jag ska tänka, tänkte jag.
Ja.
Varför vill någon vara med i någonting sånt här? Ungefär som vara med i ett MC-gäng. Man ska vara totalt lojal mot ledaren. Och frågasätter man det som han eller hon säger och gör, då får man i bästa fall en smäll på kinden.
Ja.
Så tänkte jag, hur kan någon vilja vara med i någonting sånt här. Den står tala om för mig vad jag ska tycka.
Mm.
Så att det finns ett tal som säger att om man, den som inte är röd när han är ung har inget hjärta, och den som fortfarande är röd när han är 50 har ingen hjärna. Jag har aldrig, någonsin kan tänka tanken och ingå i ett socialistiskt sammanhang.
Nej.
För det, alltså, det handlar om att acceptera en tankemodell som någon annan har tänkt ut åt eller förväg.
Ja.
Mm. Så det har inte varit en tveka för mig. Alltså, jag har alltid tänkt att jag måste tänka själv.
Ja. Kommer du från en liksom eller ett socialistiskt hem, eller kommer du från en höger hem?
Jag vet egentligen inte, men det är förmodligen mycket social i trakten. Jag är uppe i Jämtland, så att det här är väldigt...
Ja, just det.
Ja. Jag är uppväxt 12 års ålder, så att, men det har inte påverkat mig det minsta, utan jag inte får komma till andra tycker.
Okej.
Det är något av det märkligaste när folk säger att jag alltid röstar social, för jag gjorde min farfar.
Ja.
Ja. Det är konstigt, så tycker jag.
Ja, det är något av det märkligaste jag vet.
Men, alla i min släkt har gjort det. Jag bara, men
ja.
Fan.
Ja, precis. Hur tänker du då?
Ja.
Oh, nej, jag tänkte inte. Jag bara gjorde.
Mm.
Har du varit politiskt aktiv då i något parti? Och var det liksom...
Nej, jag har inte varit det. Jag funderar på det. Jag på att vara aktiv i Moderaterna. Men jag skulle förmodligen inte klara mig en vecka. I verkliga livet. Jag skulle säga precis vad jag tycker. Och det kan man inte göra.
Nej.
Jag tänkte på det exempelvis. Det var ett exempel här. Det var en moderat politiker i Åre. Det var många år sedan nu. Men, vi hade ju en strippklubb i Åre. McDonald's sett den. Man körde sådana strippshower. Och det var ju en fullt laglig verksamhet. Det var ingen prostitution någonting. Utan det var så tjejer som klädde av sig och dansade.
Ja.
Det var ju naturligtvis... jag har inte varit där själv. Jag vet om att den fanns. Det var en moderat politiker i Åre som uttalade om den här McDragon strippklubben då. Han tyckte om den. De höll på där i Åre kommun. Och han sa ju precis som att han sa att ja, det är faktiskt så att i vissa länder i Europa så är ju prostitution lagligt.
Ja.
Vilket är sant. Det är ju det i Tyskland.
Ja,
Nederländerna. Portugal. Ja, i alla fall några länder. Och det fick han alltså lämna partiet för att han sa det.
Ja.
Tänkte jag. Det var en politiker som sa någonting som är fullkomligt sanningsenligt i en radiointervju var det då. Ja. Det var alltså uteslut på Moderaterna för att han sa att prostitution var lagligt i vissa länder i Sverige. Eller i Europa. Han sa inte att han själv tyckte det, att det skulle vara det i Sverige, eller att han... någonting. Utan bara på det uttalandet. Då tänkte jag, jävlar, kan inte ens en politiker säga en sån sak i radio utan att det var utesluten av sitt eget parti då alltså.
Nej, det gäller ju att ha en ren och snygg image liksom.
Ja, precis. Så det skulle jag ju aldrig ha. Så att det där
som parti.
Nej, men det är bara att säga att cannabis är lagligt i stor del av USA och många länder i Europa.
Mm.
Dock inte Sverige. Det får man ju säga. Det får man väl inte säga då, som politiker.
Nej. Men var det Thomas Bodström som vägrade göra drogtestet, var det? Eller vem var det? Jo, det var det väl.
Ja, det visste jag inte riktigt, ja.
Ja, som blev nervös.
Ja, kanske det, ja, precis. Verkligen också i vänstern. Ju ja,
det är det bra många där som sitter och drar en lina på fredagarna.
Ja. Och det är ju just det här hyckleriet alltså, att man måste vara, säger ju mediatränad då, men det kan jag kalla det för hyckleriet.
Ja, precis. Det ska vara snyggt yttre.
Det är svårt att se Löfven sitta och röka.
Ja, precis. Ja,
han dricker nog bara groggan, tror jag.
Ja, precis. Ja. Det får jag viksa. Ja, han dricker spekulerar just den saken.
han ser ut som en så här... Jag tycker han ser lite ut som en drinkgubbe.
Ja. Screwdriver.
Ja, han gillar nice drink, liksom.
Ja, han är fullt 60 och så. Han
ser lite chips och en pizza och kolla på hockey.
Nej, han är ju... ja, ska man säga, blev igen. Han är väl... något underkvalificerat för jobbet, skulle jag säga.
Men han är snäll.
Ja, nej, men det kanske inte är den bästa statsminister vi har haft, kan jag själv tycka.
Nej, det är ett annat bra exempel på den här nya SVT-sändningen här efter Skavlan. Vad hette hon? Ulrika.
Ja, just det.
Och detta USA-korrespondent.
Ja, det var det mycket snack om.
Hon gick ut hårt med intervju med det. Löfven och hans fru, och då är ju hans fru ju aktiv i de här broderskaps... Eller Socialdemokrater för tro och hopp heter det, tror jag.
Mm-hmm.
Det är broderskapsrörelsen, de som i första hand då knyter till sig muslimer.
Okay.
Alltså deras religiösa, den religiösa grenen av Socialdemokraterna som...
Jaha, finns det sådana? Coolt.
Ja, det är tro och hopp som då i första hand infiltrerar kyrkan plus ja, muslimer då.
Ja.
Och där är
Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Ja, de är det, precis. Det är deras religiösa gren kan man säga.
Jag sitter och googlar här på alla grejer du har nämnt. Ja. Jag kan kolla upp det sen.
Google machine.
De som ville tona ner det här med homosexuella rättigheter i partiet därför att det kanske inte skulle falla i så god jord att propagera allt för mycket för homosexuella i partiet insåg dem då.
Det gäller ju en bra image.
Ja, precis. men du... det var ju hennes öppningsprogram då. Carina Bergfeldt heter hon ju.
Ja, just det. Ja,
ja, så hon öppnar ju väldigt då regeringsvänligt med att för det var intressant också. Det var ju han den andra journalisten som intervjuade. Han har halvtimmes intervjuer med lite olika politiker och personligheter.
Okej.
Okay. Hade ju en intervju med Sverigedemokraternas vad heter han nu, Mattias, vice ordföranden.
Ja, precis, Mattias, ja. Vet han.
Ja, vad heter han? Nej, det är efternamn. Ja, strunt samma. Ja. Han hade en halvtimmes program med honom och intervjuade honom. Och då, ja, det handlade om hans uppväxt och familjeliv och så vidare. Och då fick det då att ju skarp kritik om att han fick ju honom att framstå som en mysfarbror i tv när han fick berätta om han var uppväxt där på landet med sina släktingar. Och han var med, och jag tror han var med under åren från början då, som Sveriges ungdomsförening, men gick ur den och så vidare. Men just att han fick ju då i public service framstå som en mysfarbror. Ja. Vilket fick skarp kritik. Mm. Att han fick ju inte skildas som att han var en sån. Han måste ju vara nazist. men sen får ju då Stefan Löfven och många andra framstå som en mysfarbror i andra program. Vilket inte väcker samma kritik på något sätt.
Nej, det är väl så.
Det var Anna Ramberg var det som skrev, hon hade gått samfundets för detta ordförande, som skrev att det är hemskt att de tillåter en sverigedemokrat att bara prata i SVT sådär.
Mm.
En vanlig människa. Då fick vi inte de här svåra, hårda frågorna som man borde fått. Det kan man ju tycka. Det får man tycka. Men det märkliga är att den kritiken har ju inte kommit mot andra personer som är med i liknande tv-program.
Nej.
Ställer inte Löfven mot väggen och frågar honom utom ordentligt om coronastrategin.
Det är väl svårt. Alltså jag tänker så här att typ Löfven har väl ändå uppnått någon sorts folklig status liksom.
Jo,
Sverigedemokraterna är väl liksom så här fortfarande the fringe liksom.
Ja, jo, säkert. Men det ska ju inte gälla SVT. De ska vara partiska.
Nej, precis. De ska ju vara partiska. Men vad heter det, var inte det så i Tankesmedjan? Var inte det någon som var... Bjöd inte dem, eller hade inte de en programledare som var moderat eller sverigedemokrat eller något sånt där?
Vad tänker du på då?
Det är radioprogrammet Tankesmedjan.
P3. Ja, just det. Ja, det är P3, ja precis. Ja. Det har jag sällan på. Jo, det kan väl tänkas. Vi hade ju han Henrik... Nej, vad hette han? Jag minns inte namnet riktigt.
Jag kommer ihåg att det var en stor nyhet.
Ja, precis. Jo, det är en stor nyhet om det vore inom SVT.
Någonting som är såklart
vänster. Peter är ju extremt vänstervridna ibland. Nu kan man ju inte veta vad folk egentligen tycker, men alltså man inte gör en direkt undersökning. Det finns ju bara liksom antydningar.
Ja. Ja, fast P3 är väl rätt tydlig tycker jag. Även om programledarna får själv rätt ofta.
Ja, jag har inte mycket P3 tycker jag på.
Nej, jag slutar lyssna. Jag tycker det...
Ja, de är så jävla tramsiga, P3. Det är ju bara massa.
Ja, det var bättre förr, tycker jag, på vissa saker. Nu är det mer, jag vet inte, det blir lite för mycket. Lite för mycket trams.
Det är intressant, jag vet hur många lyssnare verkligen har som lyssnar på deras program.
Alla som kör bil och åker stav och gång.
Ja, jo, det händer ju så, visst, det är så.
Ja, men det är sant.
Bara med sommarpratarna.
Ja, precis. Typ. Och sommarpratare är en historia för sig också, vad de väljer ut där. Det var ju en Arokena Fasad, tror jag han heter. Det var ju ren propaganda i hela programmet. Alltså. Det var ju ner med borgarklassen och allt det var. Det gick ju bra, men motsvarande vinklar åt andra hållet skulle ju aldrig passera.
Har Jimmy Åkesson inte gjort något sommarprat?
vet inte faktiskt.
Jag menar, han gillade ju inte direkt.
Ja, nej, precis. Han sa att det var ju... han blev ju roastad där mot Peter Pianosson.
Ja.
Lite på en gång. Det får man också tycka. Det innebär inte att man hotar demokratin om man tycker det.
Nej, han var ju väldigt ärlig och tydlig med
vad. Ja, visst. Jo, precis. Jo.
Det gillade jag att han var så rakt fram. Det var klar och tydlig åsikt man tyckte det.
Ja, visst.
Det var inte så här, det var inte så att han var så här fint politisk och gick runt och liksom.
Nej, men visst, nej, precis. Nej,
det är det man tyckte. Jag tyckte det var roligt. Det var bra. Finns det något så här sista som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
Ja, vad skulle det vara? Sista berömda ord. Det är väl i princip det att hitta ett bra citat här. Men ja, vilket som. Nej, men alltså att alla medier har ju en uppdragsgivare och en kund. Det finns någon som betalar för den liksom sen, så det finns någon som är den utsedda målgruppen. Det finns alltid ett intresse bakom. Och det gäller faktiskt alla medier, till och med public service.
Ja.
Så du bör vara medveten om att du är en utsedd kundgrupp och en utsedd mottagare för ett visst budskap, oavsett vad du tror om saker.
Ja.
Lyssnar du på punk?
Ja då, det händer.
Okej. Okay. Vad är det som gäller då?
Ja, det var väl länge sedan nu, men det är ju sån här bra punk som... Vad länge sedan var på någon punk nu? Den moderna var det. Modern punk.
Alltså. Modern punk, okej.
Okay. Ja, precis. Vad heter man bandet? Ja, det är det som punk nu utvecklas till, kan man säga, på senare år.
Mm.
Postpunk.
Ja, postpunken tycker jag är bra.
Okej. Okay.
Ja, The Clash är fortfarande bra, förstås.
Ja, det är de. Mm.
Det var på SVT, var en väldigt bra dokumentär om Helicopters faktiskt.
Jaha.
Mm. Så det finns bra program på SVT som jag gärna skulle betala för. Men just dokumentären om Helicopters var ju bra. Dave Grohl var ju, han var på någon tidig konsert med Helicopters på 90-talet.
Jaha.
Och var skitimpad av Helicopters.
Okej.
Okay. Helicopters är bra.
Ja, jag vet. Jag tycker om den där I'm in the band. Den vet
ja,
jag.
Precis. Ja, den var med just i programmet.
Ja, nu är det ju mest så här, jag vet inte vad kallar man det? Krustpunk, hardcore punk som vi brukar spela i den här podden.
Ja, har något band?
Ja, G4, Hårdgnissel.
Ja, just det. Lilla syster är bra också. De var med i Mellon och såg, jag vet inte hur, men jag gillar tidigare Lilla syster och Lok. Jag vet inte om man kallar det punk, men jag tycker att det är punk.
Ja, Lok.
Lok är väl mer, det är väl hardcore ändå, kan jag tycka.
Ja, det är en slags hardcore, men Lok det är tunga grejer.
Sen härifrån så har vi har ju, vad heter de, Missbrukarna.
Ja,
det är ju riktigt gammalt.
Kammarklassiker. Vad heter de andra som jag alltid glömmer bort vad de heter?
Totalitär.
Ja, Totalitär, precis.
Ja, just det.
Finns ju lite grann.
Ja, precis. Och punk är inget man kan placera politiskt direkt. Det finns ju. Det är klart, det var ju punkar mot skinhead som var det en gång i tiden. Men jag har ingen bestämd uppfattning om den saken egentligen. Men visst, det var ju punkar mot skinhead en gång i tiden. Så att,
det finns väl alla möjliga håll där.
Ja, det är ju så. Visst är det så. Det är inget jag faktiskt har satt mig in i riktigt, så jag kan inte uttala mig om den saken.
Nej. Ja, men alltså, fan vad kul att du ville vara med och berätta lite.
Det var kul.
Ja, det har varit ett intressant samtal.
Ja, kul att få lite annat innehåll i den här podden.
Ja, precis. Jag ska lyssna på vad det blir om det sen.
Ja, förbered dig på mycket vänsterprat.
Ja, det kanske är så. Ja, precis. Jo,
alltså, inte i den här podden. Men...
Nej, vi försöker
skaka av oss den. Ja. Vi pratar ju bara sport nu.
Ja, just det. Jag tänkte publicera länken till den här podden då i gruppen när den är klar.
Mm. Går bra. Ja, det kan du absolut göra.
Det är superkul. Ja. Och så får jag väl säga till våra lyssnare då att, vad ska vi säga, lyssna på gamla avsnitt och så blir källarpodden Patreons. Vi har ju skaffat lokal nu. Nu behöver vi, nu behöver vi Patreons så vi kan betala hyran. och att allt jävla extra material här i lyssnande stund håller på att klippas och delas ut överallt. Det är ju flera timmar med grejer som ska klippas ut och läggas ut. Och jag kom ju på att jag skulle göra, jag gör lite gratis, men jag gör det bästa Patreon. Patreon accessible, så att säga.
Mm.
Ja. Ja, men tack då Magnus och Nygren. Mm. Så får ni lyssna på nästa vecka och källa på den.
Mm.
Ja. Mm. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Ja, nej, men jag sa ju det till er här tidigare att det är väl ungefär vad jag hade förväntat mig av den här skitkanalen som jag just nu är med i.